den 8 oktober 1994. En rapport från Österrike.
Imorgon hålls allmänna val i Österrike och det går dåligt för de traditionella partierna och deras regeringskoalition riskerar alltså att förlora valet. Valrörelsen domineras av en populistisk högerextremist och vår korrespondent följde denna högerextremists valturné.
Noch jeder Mitarbeiter in dieser Bürokratie nicht mehr als 12 Akten im Tag erledigen darf, damit einer die Arbeit nicht ausgeht über sie, wa? Und damit kein Nachweis ist, dass eigentlich schon längst wegrationalisiert werden müssen. Das ist das, was Sie alles mitbezahlen müssten, meine Damen und Herren.
Jörg Haider hånar etablissemangspolitikerna och byråkraterna som skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Ett ruttet system och han får applåder vid ett av de sista valmötena innan Österrike imorgon i ett spännande och av obehag präglat val väljer ny riksdag. Sedan andra världskriget har Österrike styrt av det borgerliga folkpartiet och av socialdemokraterna. Långa perioder som nu sedan 1986 i en så kallad stor schwarz-rot koalition. De två hade tillsammans 80% av rösterna i valet för 4 år sedan. Nu går båda partierna tillbaka, Folkpartiet värst. Och det är partier på flanken som de gröna som går framåt. Och allra bäst går det för Jörg Haiders Frihetspartiet. Det som populistiskt och populärt demaskerar Österrikes proportsystem. Enligt det besätts rikets viktiga poster inte efter yrkesmässiga meriter utan efter politisk tillhörighet. Och Haider fiskar i främlingsfientlighetens grumliga vatten och hetsar mot flyktingar och invandrare. Det sensationella som sker är att Haider nu är nästan lika stor som Folkpartiet. Och detta i sitt nervösa tillstånd därför säger att det kan tänkas en koalition med Haider istället för med det största partiet, Socialdemokraterna och dess ledare, Franitzky. Det är sannolikt bara ett skrämskott för att få Franitzky mjukare i regeringsförhandlingarna. Det blir efter valet nog samma gamla koalition som styr Österrike. Men det belyser Haider-faktorns vikt. Och det är inte tomt prat när den unge Haider, han är bara 44 år, han är telegenik som Italiens Berlusconi, han är folkförförande som Frankrikes Le Pen, han appellerar inte bara till missnöjesväljare utan till jappigenerationen. Han har teflonegenskaper, han har politiskt överlevt både att han prisat Hitlers arbetsmarknadspolitik och att han på försommaren led ett nederlag. Det var han som i folkomröstningen ledde kampen mot EU-medlemskap. Det är inte tom prat när han säger att jag blir bundeskansler efter valet 1998. Under Haiders ledning har Österrike Europas mest framgångsrika högerextremistiska parti. Och det känns inte bra för många österrikare som minns den skam de fick uppleva i omvärlden när deras land i slutet av 80-talet till president valde den nazianstuckne Kurt Waldheim. Staffan Heimersson, Eisenstadt i Österrike.
Den 8 oktober 1994, Brasilien.
Så Brasilien, det har talats om stor optimism i Brasilien efter presidentvalet i måndags som ju gav en övertygande seger till Fernando Henrique Cardoso. Men med 30 miljoner extremt fattiga finns förstås också stora bekymmer i Brasilien, rapporterar vår utsände från Rio de Janeiro.
När Fernando Henrique Cardoso inledde sin kampanj för att bli Brasiliens nästa president verkade de som styrde valhögkvarteret mest likna en välutbildad grupp som höll på med idédebatt ungefär som det görs i Sverige. Så beskriver den brasilianska tidskriften Veja i det nummer som har kommit ut nu i helgen den segrande kandidatens första trevande steg mot det som blev en formidabel valseger. Den tröga svenskinspirerade inledningsfasen byttes i anslag som var mer anpassade till känslor och temperament i Brasilien. Men ändå var det inte Fernando Henrique Cardosos anhängare som var de mest karnevalslika eller som mest liknade fotbollspublik. Det var Arbetarpartiets ledare Lula som hade de mest aktiva agitatoriska anhängarna. Det var inte det som var avgörande. Avgörande var det förtroende som Cardoso lyckades skapa i breda lager, också bland de allra mest fattiga. De fattiga tyckte att de fått pengar till skänks genom den reform som syftade till att stoppa inflationsgaloppen och tills vidare också ser ut att ha lyckats. Reformen var Cardosos verk när han under en kort tid var finansminister under våren. Jag har talat med människor i olika samhällslager, med politiker, samhällsforskare och andra i Brasilien och alla är optimistiska. Cardoso är kanske bättre skickad än någon annan i Brasilien just nu att klara trycket från olika intressegrupper. Starka företagargrupper, fackföreningar som är vana vid att strejka och att vinna strejker, regionala politiska ledare som likt gammaldags patroner sällan lyssnar på någon centralmakt, för att nu nämna några. De här grupperna måste Cardoso kunna manövrera och kompromissa med. Partiväsendet är svagt utvecklat i Brasilien. Egentligen är det bara den besegrade Lulas parti, Arbetarpartiet PT, som är välorganiserat i hela Brasilien. Det vore en illusion att tro att Cardoso ens kan komma i närheten av att utrota fattigdomen, eller för övrigt att någon annan politiker skulle kunna göra det inom överskådlig tid. Det sa en sociolog till mig i Brasilia. Brasilien tvingas för lång tid framöver leva med stora ojämlikheter. Konsten kommer att vara hur det här ska förklaras och hur det ska kunna erkännas, sa sociologen jag talade med. De flesta är ändå eniga om att det är först nu Brasilien 10 år efter militärdiktaturens avveckling är på väg mot en verklig politisk och ekonomisk nystart. Lars-Gunnar Erlandsson, Rio de Janeiro.
Oktober 1994, Sverige.
Nu är vi i Sverige igen, och flera av de socialdemokratiska förslag som lades fram igår i samband med regeringsförklaringen, de innebär i själva verket en återgång till det gamla samhället där särintressena hade stort inflytande över politiken. Så säger idag Leif Levin, maktforskare i Uppsala, och han menar att detta kan motverka den politiska demokratin.
Oktober 1991. Carl Bildts nya regering poserar utanför slottet och startar ett liberalt systemskifte i Sverige. Igår, den 7 oktober 1994, såg det ut så här. Bilden på Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering markerar slutet på det borgerliga systemskiftet och början på ett nytt. Av många av de förslag som presenterades av Ingvar Carlsson igår är i mångt och mycket en återgång till det gamla socialdemokratiska samhället som det såg ut på 50- och 60-talet med sina gamla socialdemokratiska institutioner. Man kan alltså tala om ett nytt systemskifte, fast tillbaka igen till det gamla systemet. Exempel på det borgerliga systemskiftet var försämringar av anställningsskyddet, ingrepp i de fackliga a-kassorna, införande av skolpeng och husläkare med mera. Socialdemokraterna tänker nu riva upp allt detta och återgå till det gamla systemet, till de gamla lagarna. Men det kanske tydligaste exemplet på det socialdemokratiska återtåget är det näringspolitiska råd med gräddan ur det svenska näringslivet som Ingvar Carlsson presenterade igår. Precis som på 50-, 60- och 70-talen ska regeringen på slutna sammanträden byta råd och information med dessa direktörer och styrelseproffs innan förslag läggs fram som påverkar näringslivet. Likheterna med det gamla svenska korporativa systemet är stora. Detta kännetecknades ju av att statsmakten och regeringen var nära lierade, ja till och med sammanblandade med företag och organisationer. Leif Levin, professor i Uppsala och maktforskare, ser tydliga sådana tendenser i gårdagens förslag.
För det här är ju ett stärkande av den gamla korporatismen igen, som höll på att avklinga från 70-talet och framåt.
Men den borgerliga regeringen tillsatte ju aldrig några sådana här råd eller näringspolitiska råd eller rådgivare.
Nej, de var ju konsekvent inriktade på att stärka den parlamentariska demokratin och att påskynda avvecklingen av korporatismen.
Jag tyckte det var mycket värdefullt att ta konkreta kontakter i direkta frågor som var aktuella. Och då avhandlade man dem, inhämtade de synpunkter som man tyckte man behövde, och sen fattade man beslut i normal demokratisk ordning.
Men då att en handfull direktörer från näringslivet sitter med och påverkar politiken innan förslagen läggs fram, är det bra det?
Ja, från strikt demokratisk synpunkt är det inte bra.
Den 9 oktober 1994, en rapport angående Irak Kuwait med anledning av Iraks truppsammandragningar i södra Irak.
President Clinton upprepade igår kväll sin varning till Saddam Hussein. Clinton sa att det vore ett stort fel om Irak upprepade tidigare misstag och inte tog den amerikanska beslutsamheten och styrkan på allvar. Clinton beslöt sedan att omedelbart skicka 4 000 soldater till Kuwait från deras hemmabas i Georgia. Soldaterna har redan börjat skeppas över efter att ha satts i larmberedskap i fredags. USA har också både flera soldater och andra stridskrafter på väg till området. Hangarfartyget George Washington har mellan 60 och 80 stridsflygplan och är på väg till Röda havet. Och USA har tidigare vapen och andra förråd i Saudiarabien. Tidigare igår gjorde FNs säkerhetsråd ett uttalande där det sades att man kommer att skydda Kuwaits gränser. Uttalandet gjordes sedan USAs FN-ambassadör visat nytagna satellitbilder över södra Irak. Av dem framgår att Irak nu har minst 64 000 man i området nära Kuwaits gräns. Att det bland dem finns minst 10 000 av Saddam Husseins elitsoldater och minst 700 stridsvagnar. Det är fortfarande oklart vad Saddam Hussein vill med sina militära omgrupperingar. Men USA bedömer situationen som hotfull och har alltså valt att reagera tydligt och snabbt. Staffan Ekendahl i Washington.
Nionde oktober 1994. Haiti.
Igår besökte USAs försvarsminister William Perry Haiti för att inspektera den amerikanska operationen här tillsammans med general John Shalikasvili som är generalstabschef. Och eftersom de amerikanska trupperna hittills verkar klara balansen mellan att sköta sina uppgifter utan att samtidigt råka ut för några förluster så ser det ut som också slaget på den amerikanska hemmafronten håller på att vinnas. General Shalikasvili hävdar på Ekots fråga att hans soldaters insatser här gjort det möjligt att dämpa den republikanska kritiken i kongressen.
I think we were very successful in making the point that one ought to not set a specific date. And so as far as I know,
vi har lyckats övertala kongressen att inte sätta något definitivt slutdatum för vår närvaro här, sa Shalikasvili, väl medveten om det faktum att operationen haft framgång hittills. Det har gjort det möjligt att åtminstone för tillfället tysta kritiken i USA. Tedras kommer att lämna makten, jag vet inte när, sa försvarsminister Perry igår när han lämnade Port-au-Prince efter sin inspektion. Och stämningen här är mycket hoppfull inför Aristides återkomst som ska ske om en vecka enligt planerna. Lasse Åsgård, Port-au-Prince, Haiti.
Nionde oktober 1994. Riksdagens nya talman, talkvinna, Birgitta Dahl, har redan börjat att stolla sig. Nu får hon riksdagskvinnornas roll att verka för mer än andra förvärvsarbetare kvinnors.
Riksdagens nya talman Birgitta Dahl vill ordna barnpassning i riksdagen och hon ser som sin uppgift att underlätta för alla riksdagsledamöter som har småbarn. Riksdagsarbetet måste förändras eftersom det idag är alldeles för svårt för en riksdagsledamot att kombinera arbete och privatliv, säger Birgitta Dahl.
Det är jättejobbigt. Jag har ju också sett hur ledamöter ibland när allting pajade hemma hade med sig barn här i riksdagen. Och det fanns inga bra sätt att ta hand om dem. De fick ha dem med sig på sammanträden.
Birgitta Dahl vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att som småbarnsförälder sitta i riksdagen. Men när hon nu fått Sveriges förnämsta arbete och tar emot det vackra talmansrummet i riksdagshuset är hennes egna barn vuxna och hon ser som sin uppgift att underlätta arbetet för en ny generation riksdagsledamöter. Hon vill visserligen inte starta daghem i riksdagen, men hon vill att barnpassning ska finnas i närheten av riksdagshuset, dels i form av daghemsplatser och dels i form av öppen förskola. Hon har nu bett gruppledarna ta reda på vilka behov som finns för att kunna skräddarsy tillsynen för de allt fler riksdagsledamöter som är småbarnsföräldrar.
Det är ganska speciella arbetsförhållanden och där man ibland kräver att man rycker ut på tider som är väldigt konstiga och då det kanske inte finns tid att ordna för något annat lämpligt. Det är ju inte alla som har föräldrar, släktingar i närheten som i så fall med kort varsel kan ställa in.
Riksdagsåret kännetecknas av en ojämn arbetsbelastning, men genom en mer genomtänkt planering skulle arbetsvillkoren bli rimligare och ledamöterna skulle slippa arbetstoppar, säger Birgitta Dahl. Hon vill också att riksdagsledamöterna ska kunna vistas på hemorten en vecka i månaden.
Det är en dubbel fördel. Man kan hålla kontakt med väljarna och finnas tillgänglig för väljarna. Men man kan också på ett mer normalt sätt fungera som förälder. Jag tycker också att vi ska försöka koncentrera riksdagsarbetet till tisdag, onsdag, torsdag i arbetsveckorna, så att man, om man bor i Östersund eller Skillingaryd och har 2-3 barn hemma, då behöver man bara borta 2 nätter kanske, och det är klart att det är en stor fördel.
Som det är idag stänger riksdagen i juni och öppnar åter i oktober. Under hösten väntas riksdagen fatta beslut om att riksmötet ska vara samlat under hela året. Sammantaget skulle förändringarna, från barnpassning till året runt riksdag, underlätta för de som bor långt från Stockholm samt för alla småbarnsföräldrar, och då inte minst för kvinnorna i riksdagen. Enligt Birgitta Dahl är det fortfarande tuffare för kvinnorna än för männen.
Visst är det fortfarande en realitet att det ställs större krav på kvinnor och att kvinnor har en större arbetsbörda än män, mer dubbelarbete. Och det gäller naturligtvis också för de som sitter i riksdagen. Men det blir steg för steg bättre. Å andra sidan så är det så att jag anser att man som kvinna har bredare, bättre livserfarenhet och mycket större träning i att tåla stress och lösa konflikter. Så vi har fördelar också.
Vad tror du männen säger om det när de hör det?
Ja, vad ska de säga? Det är ju faktiskt sant.
Riksdagens talman Birgitta Dahl intervjuar.
Den 9 oktober 1994. Lite om Österrike i samband med ett politiskt val.
Idag väljer österrikarna ett nytt parlament, och det är ett val som möblerar om ordentligt på Österrikes politiska karta enligt de första resultaten nu ikväll.
På flera sätt har dagens parlamentsval utmålats som ett av de viktigaste i Österrike sedan andra världskriget. Resultatet så här långt tyder också på stora förändringar i den österrikiska väljarkåren. Förbundskansler Franz Franitzkis regeringskoalition med socialdemokrater och konservativa tappar tillsammans nästan 12% av väljarna och skulle därmed förlora sin 2/3-majoritet i parlamentet. Det innebär att regeringen i fortsättningen måste söka stöd från något annat parti i viktiga författningsfrågor. Detta är första gången sedan 1945 som en regering i Österrike har så svagt parlamentariskt stöd. Före valet har det också spekulerats i att slutet närmar sig för den så stabila storkoalitionen i Österrike. Och främst är det framgångarna för högerpopulisten Jörg Haider och hans frihetsparti som förändrat förutsättningarna. Ledningen för det konservativa partiet i regeringen har antytt att Haider inte är utesluten som samarbetspartner om partiet går fram starkt i valet. Och Haider får nu fram sitt parti till det bästa valresultatet hittills med drygt 22% av väljarna bakom sig. Och det är troligt att debatten om nya regeringskonstellationer kommer att fortsätta. Få tror dock att den rödblåa koalitionen spricker direkt efter dagens val. Österrikes inträde i EU kommer att dominera politiken det närmaste halvåret, och regeringspartierna står i just den frågan eniga mot EU-motståndaren Jörg Haider.
Men sammantaget alltså ett mycket dåligt val för Socialdemokraterna, som enligt den senaste prognosen som jag just ser på min tv-skärm tappar över 7% och gör sitt sämsta val på 40 år. Koalitionsbröderna i det konservativa Folkpartiet förlorar också stort, och koalitionen har inte längre den viktiga 2/3-majoriteten, vilket innebär att regeringen måste ha stöd från något annat parti, till exempel för att kunna ratificera ett medlemsavtal med EU. Framåt mest för Jörg Haiders högerpopulistiska parti och för ett litet liberalt parti som kommer in i parlamentet för första gången. Därmed från Wien tillbaka till studion i Stockholm. En intressant fråga ikväll är också, efter det här valresultatet, hur det ska gå med ratificeringen av Österrikes medlemskapsavtal med EU i parlamentet. Regeringspartierna har nu inte längre den majoritet på 2/3 som krävs i parlamentet för sådana här författningsfrågor, och man måste alltså hitta något annat parti för att medlemskapet ska godkännas.
Tack för det, Lars Adaktusson, direkt från Wien.
9 oktober 1994, Frankrike och dess muslimer.
I Frankrike har det på nytt blivit bråk om de slöjor som muslimska kvinnor och flickor brukar bära. Frankrike har ungefär 4 miljoner muslimer och slöjan är en daglig syn i det franska samhället. Men för ett par veckor sedan förbjöd plötsligt utbildningsministern slöjor i de franska skolorna. Och dag för dag ökar nu motsättningarna mellan troende muslimer och andra i Frankrike.
Paris är det här. Men det är också det här. Islam är en stor religion i Frankrike och på en del håll fruktar man att fundamentalistiska muslimer är på väg att flytta fram sina positioner i samhället.
Incontestablement, vous le savez, dans les pays du Maghreb et dans d'autres pays, dans les pays musulmans, il y a une forte poussée de l'intégrisme et l'un des fers de lance de cet intégrisme, c'est la condition féminine.
Därför skjuter nu regeringen in sig på kvinnorna. För några veckor sedan skickade utbildningsministern ut ett cirkulär där det sades att uppseendeväckande religiösa symboler inte längre fick bäras i skolorna. Alla begrep att det handlade om slöjan. Och sedan dess har det stormat.
Un circulaire déjà ça veut rien dire pour moi. Enfin c'est pas que ça veut rien dire mais c'est qu'une lettre quoi. Donc il faut pas se baser sur ça pour interdire à quelqu'un de pratiquer sa religion ou interdire à quelqu'un de faire ce qu'il a envie quoi, c'est ça. C'est vraiment une fixation sur le foulard sur les musulmans encore une fois quoi. C'est un acharnement, c'est tout.
Pourquoi portez-vous pas le foulard maintenant?
On n'est pas prêts, on n'est pas prêts.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que faut avoir du courage de le mettre. Il faut avoir du courage pour mettre un foulard et le garder.
Depuis qu'on est
né, har det tekniska gymnasiet här i Gosenville stått i centrum för diskussionerna om slöjan. Slöjan som hittills har mest har varit en religiös symbol, men som mer och mer kommit att bli det yttre tecknet på motsättningarna mellan fransmännen och muslimerna i landet.
Men personligen jag är partisan de la plus grande fermeté, donc de ne pas céder aux islamistes. Je suis plutôt partisan de ne pas céder car c'est un bras de fer et c'est à nous de l'emporter et non l'inverse.
Je trouve ça inadmissible quoi, qu'un prof parle comme ça. Normalement les profs ils donnent l'exemple. Les profs, enfin c'est ça quoi, le prof il donne l'exemple. Le prof il a pas donné l'exemple là, au contraire. Hein, il veut quoi? Il veut qu'il y ait une guerre mondiale au lycée là? Il veut qu'il y ait une guerre de religion au lycée, c'est ça qu'il veut? Ah s'il veut, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Lui contre moi.
I Gosenville utanför Paris lydde rektorn regeringens order och förbjöd 4 muslimska flickor att följa lektionerna. Men när eleverna bildade en stödkommitté som i sin tur försökte stoppa all undervisning, då kallade myndigheterna in kravallpolis i hundratal. I stort sett hela lärarkåren står bakom rektorn.
Le problème c'est simplement que nous essayons de faire respecter le principe de laïcité de l'école de la République. Je crois pas que ce soit un problème de liberté personnelle, c'est un problème de laïcité de l'école. Ces vêtements sont une symbolique d'une idéologie.
Och lärarna menar att grupptrycket bland de muslimska eleverna är hårt.
Il doit être extrêmement difficile pour un jeune maghrébin de dire qu'il est pas d'accord avec ça. Même si au fond il est pas d'accord ou même si vraiment il s'en fiche.
Efter regeringens förbud syns inte en slöja i Gosenville-gymnasiet. Men i en närbelägen Parisförort hittar vi en enstaka skolflicka som framhärdar. Är det besvärligt för henne?
Difficile pour vous de le faire?
Oui, ah oui, bien sûr, c'est très difficile à cause de ce qui se passe en ce moment.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe?
Ben écoutez, moi j'ai décidé de continuer mes cours, mais je vois j'ai d'autres copines qui sont virées à cause de ça. C'est pas juste, c'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal, c'est n'importe quoi.
Et vous continuerez de le faire
hein? Bien sûr, non, j'arrêterai jamais.
Pourquoi
jamais. Parce que j'en ai la conviction certaine que je veux le porter. Je le porterai, c'est tout.
De senaste dagarna har protesterna fortsatt i Parisregionen, men ännu står de franska politikerna fast. I den statliga skolan ska ingen religion få hållas fram överhuvudtaget.
Le voile va au-delà du simple symbole religieux dans la mesure où c'est aussi une forme de vie. Ce sont des jeunes filles qui, par exemple, comme je vous le disais, ne peuvent pas participer à l'éducation physique parce qu'elles ne peuvent pas se mettre en pantalon, en basket, comme leurs camarades. Mais là, si vous voulez, l'école est quand même un creuset. C'est le seul endroit, si vous voulez, où les enfants se retrouvent traités de la même manière. Tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur confession, la conviction de les convictions de leurs parents. Donc c'est ce que l'on voudrait préserver pour l'école française.
10 oktober 1994, Haiti.
Haitis juntaledare general Raoul Cedras avgick i eftermiddags till ljudet av automateld. Under reträtten från högkvarteret hindrades han av uppretade folkmassor. Och några, oklart om det var amerikaner eller haitier, sköt varningsskott för att skingra massorna. Ingen människa skadades under skottlossningen. På den amerikanska basen Guantanamo på Kuba finns nu 15 000 haitiska flyktingar som nu ska skeppas tillbaka till sitt hemland. Vår utsända har besökt basen där USA håller på att utbilda en frivillig poliskår som ska hjälpa till att hålla ordning i Haiti.
Guantanamo är egentligen en motsägelse i sig. En amerikansk bas på själva Kuba. Vi tar båten från flygfältet på ena sidan bukten till själva basen på andra sidan. Det amerikanska området är stort, drygt halva Fårö med svenska mått mätt. Castros Kuba är mycket avlägset. Istället finns här läger för över 40 000 flyktingar från Haiti och Kuba. Och i de haitiska lägren är uppbrottet på gång. Nu ska de hem.
For the vast majority of the Haitians, they see an end to this. I mean, there's, and in fact, it's a positive end for them. They were, the promise that we made when they got here was that we would keep them in a safe haven until democracy returned to Haiti. And from all appearances and from the news, democracy is returning to Haiti.
Yeah, everybody wants to go if everything will change.
The Americans are telling you that everything will change now.
Yeah, they tell me everything will change. They started now in Haiti. But what I think about Americans, they should be still from 6 or 1 year in Haiti to give them people security.
Men för att slippa stanna så länge försöker amerikanerna nu utbilda frivilliga under några veckor för att få hjälp att hålla ordning i Haiti. Ett slags början till en ny och förhoppningsvis mer demokratisk polis. Och det är inga problem med rekryteringen. Alla vill göra något och de vill tro på de amerikanska försäkringarna. Trots att Amnesty sagt att informationen till dem är otillräcklig om situationen där hemma. Men 3 sysslolösa månader i överbefolkade läger räcker. De har ett hopp som heter Aristide och snart är både han och de hemma igen. Så därför räknar USA nu med att skeppa tillbaka minst 2000 haitier i veckan så att lägren kan vara i stort sett tomma i november.
Visserligen har situationen förändrats i Haiti, men alla här är ändå inte säkra på att de vill återvända för det.
They don't see President Aristide as the one that's going to make it safe, and in further discussions, they're really concerned about the police in their hometown, not the Haitian government.
Och visst, trots alla försäkringar, trots alla förhoppningar, den utlovade demokratin är fortfarande bara ett begrepp utan innehåll, fortfarande mycket avlägsen. Bengt Norborg, Bosand på Guantanamo-basen, Kuba.
Eftermiddag 10 oktober 1994, Irak.
För bara några timmar sedan meddelade Iraks FN-ambassadör att Irak ska dra tillbaka trupperna från gränsen mot Kuwait. Allt tyder alltså på att den amerikanska styrkedemonstrationen i området fått Irak att lägga sig.
Det jättelika amerikanska hangarfartyget George Washington har idag tagit sig från Medelhavet genom Suezkanalen, betalt en halv miljon dollar i tullavgifter och befinner sig nu i Röda havet i skjutläge mot Bagdad om det skulle behövas. George Washington anlände tillsammans med flera andra amerikanska örlogsfartyg bestyckade med Tomahawk-missiler och flygplan. Samtidigt flögs andra plan till området. Cirka 250 plan och omkring 70 000 man ska snart finnas där. Kamelerna flydde genom öknen när Kuwait idag bjöd journalisterna i området på manöver för att visa att landet den här gången var berett med 20 000 soldater om Saddam Husseins trupper skulle komma. Och allierade från Gulfkriget 1991 var villiga att medverka också den här gången. En brittisk helikopter gör en sväng kring Kuwaits svenskbyggda vattentorn. Inför den här allierade styrkedemonstrationen så backade Irak.
The Iraqi government has decided to move the troops from the Basra area to another area and therefore to relocate them and also that we reserve the right to move them anytime in the future to wherever we want within the Iraqi territory. But given the concerns that we have seen within the Security Council, we have decided to take that move.
When you say to another area, you mean you're moving them back out of range of the Kuwait border?
Right.
80 000 man i irakiska trupper hade rört sig hotfullt nära Kuwait. Nu har troligen Saddam Hussein kommit till insikt om att han inte kommer någon vart med militärt hot. Iraks utrikesminister Mohammed Saad Asahaf har också antytt att Irak kan erkänna Kuwaits suveränitet om FN upphäver de ekonomiska sanktionerna mot Irak. Den svenska övervakaren Rolf Ekéus var förra veckan i Bagdad och han ska nu inför FNs säkerhetsråd framlägga sin rapport om hur Irak åtlytt uppmaningarna till nedrustning. Men Saddam Hussein vågade tydligen inte vänta. Han vet ju med sig att han inte har uppfyllt FNs krav att respektera mänskliga fri- och rättigheter i Irak. Han förstod att FN inte skulle lyfta sanktionerna.
–10 oktober 1994, nye svenske socialdemokratiske finansministern Göran Persson gör debut utrikespolitiskt.
Idag beslutade EUs finansministrar vilka krav man ställer på de länder som vill vara med i valutasamarbetet. Och de svenska finanserna är idag så dåliga att det tar många, många år innan ett valutasamarbete blir aktuellt för Sverige– om vi blir medlemmar. Det sa Göran Persson som idag som första minister i den nya svenska regeringen deltog i förhandlingarna.
Efter flera magra år för hela Västeuropa så börjar nu äntligen konjunkturen att vända. Tyskland kunde till exempel häromdagen visa att arbetslösheten sjunkit kraftigt den senaste månaden. Och i dessa ljusnande tider har plötsligt de hittills mycket vaga planerna på en gemensam valuta för flera av EU-länderna fått nytt liv. När EUs finansministrar möttes i Luxemburg idag fanns det en nykomling med, svenska Göran Persson. Denna hans första dag som finansminister så är han här som pryo i väntan på att svenska folket beslutar om han ska ingå i EUs ministerkrets på riktigt eller inte.
Ja, det känns högtidligt och viktigt och det är min första arbetsdag egentligen. Första ordentliga arbetsdag och den tillbringar jag då här. Och det säger någonting också om de nya villkoren för Sverige och för svensk politik.
TV-fotograferna filmade artigt och reflexmässigt, men... Do you know who that was?
No, I don't know.
Och Göran Persson tycktes ha vissa svårigheter att hitta sin plats bland de 12 EU-länderna som han strax skulle tala inför som den första representanten i den nya socialdemokratiska regeringen. När Göran Persson för första gången nyss träffade EUs finansministrar så kunde ingen undgå att begripa vilken fråga den svenska regeringen tänker driva de här salongerna. Hela Perssons tal handlade om arbetslösheten och om hur litet ett ensamt land är att själv klara av detta enorma europeiska problem. Men arbetslöshet, statsfinanser och valutasamarbete hänger ihop. Och finansministern här enades idag om rekommendationer till vart och ett av de EU-länder som fortfarande har för stora budgetunderskott för att platsa i valutasamarbetet. Och plötsligt verkar det ganska sannolikt att Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Irland och Luxemburg, de länder som har de bästa statsfinanserna, redan om 2 år kan ingå i en europeisk valutaunion med gemensam riksbank.
Tycker du att Sverige ska delta i det monetära samarbetet, att vi ska ha gemensam valuta med resten av EU om vi går med i EU?
Det finns mycket som talar för det. Å andra sidan så är det en lång, lång väg dit. Så att vi ska klara av våra ekonomiska problem först. Sen är den diskussionen möjlig att ta upp.
Ja, med tanke på att de svenska statsfinanserna är näst sämst i Västeuropa, bara Greklands är värre, så är tanken på att svenskarna skulle byta kronan mot ekyn fjärran i såväl Göran Perssons som de andra EU-ministrarnas tankesfär.
Och kommentar från annan källa.
Svenska ekonomin och den nya regeringens ekonomiska politik var något som finansminister Göran Persson redogjorde för när han för första gången talade inför EU:s finansministrar som idag var samlade i Luxemburg. Och så här sammanfattar Göran Persson själv sitt budskap.
Tre saker egentligen. Först och främst, den nya regeringen har ärvt väldigt stora ekonomiska problem. De måste vi klara ut själva. Det andra är att vi måste samarbeta i Europa för att bekämpa arbetslösheten. Utan att trycka tillbaka arbetslösheten klarar vi inte den ekonomiska krisen. Och det tredje var, och det är viktigt, att här finns ingen genväg genom att släppa upp inflationen.
Vad sa de andra åt dig? Var de bekymrade över Sveriges ekonomiska läge?
Ja, många har ju sett förfallet i Sveriges och i Sveriges ekonomi. Och det är inte okänt, långt därifrån. Och jag har redan idag fått många synpunkter från kollegor som har följt utvecklingen i Sverige och minst sagt är bekymrade.
I ditt tal som du höll här inför de andra finansministrarna så underströk du särskilt att det här var den nya socialdemokratiska regeringens program. Men du talade också mycket där om rörlighet på arbetsmarknaden. Det låter egentligen inte så socialdemokratiskt.
Jo, det är det i allra högsta grad. Därför att vad svensk socialdemokrati lyckades med när Sverige hade en fungerande arbetsmarknad, det var just att arbetslösa utbildade sig, flyttade, tog nya jobb. Man var i allra högsta grad flexibel, rörlig. Det är ju vår modell att åstadkomma rörlighet på arbetsmarknaden. Sen finns en nyliberal modell som har så att säga lagt beslag på begreppet rörlighet på arbetsmarknaden, flexibilitet. Den består ju då oftast av lönesänkningar, den typen av åtgärder. Och den uppfattningen delar ju inte vi. Vi står för den gamla klassiska.
Gav det mer smak det här finansministermötet i EU?
Ja, det gjorde det. Och just det här att sitta 20-tal finansminister runt samma bord och på jämställd fot diskutera ekonomisk politik i stort och i smått är naturligtvis en oerhörd möjlighet för ett litet land som Sverige att vara med och påverka. Så vi ska ha mer smak.
Finansminister Göran Persson intervjuades av Titti Nylander i Luxemburg.
Och ytterligare några EU-kommentarer.
Spanien hotar att blockera ett eventuellt inträde i EU för Sverige och de tre andra ansökarländerna så länge som EUs budget för 1995 inte är klar. Dröjsmålet beror i sin tur på att Italien vägrar godkänna budgeten om inte EU ökar Italiens mjölkkvoter.
Morgon den 11 oktober 1994.
Ekot fortsätter med konflikten vid Persiska viken. USAs president Bill Clinton framträdde alltså i ett tv-tal i natt och sa att det inte finns några bevis för att Irak har dragit tillbaka sina trupper från gränsen mot Kuwait. Clinton sa att USA ska sända ännu fler stridsflygplan till Persiska viken och han riktade skarpa varningar till Irak.
We will not allow Saddam Hussein to defy the will of the United States and the international community. Iraq announced today that it will pull back its troops from the Kuwait border. But we're interested in facts, not promises. In deeds, not words.
And we have not yet seen ytterligare 350 stridsflygplan till området kring Persiska viken. Vi kommer inte att tillåta Saddam Hussein att strunta i USA och det internationella samfundet. Vi kommer inte att tillåta Irak att hota sina grannar och FN, sa president Clinton. Han fortsatte med att säga att Irak har idag sagt att man ska dra tillbaka sina trupper från området kring gränsen. Men vi har inte sett något av det än. Vi är intresserade av fakta, inte av löften. Vi vill ha åtgärder, inte ord, sa han också i en mycket skarp varning till Saddam Hussein. Presidenten har redan beordrat 36 000 soldater och stora mängder vapen till Kuwait och Saudiarabien. När han nu skickar ytterligare 350 stridsflygplan så är det en mycket kraftig förstärkning av den amerikanska slagstyrkan. Hela floran av amerikanska flygplanstyper och vapentyper kommer att finnas på plats. Alla de smarta vapen som var så förödande för Irak under Gulfkriget. Hela aktionen är avsedd att avskräcka Saddam Hussein från ett militärt angrepp och få honom att backa frivilligt. Men i Vita huset utesluter man inte att USA kommer att slå till först om Irak inte drar tillbaka sina trupper snart. President Clinton har knappast råd att hamna i en utdragen, stillastående situation som binder stora amerikanska styrkor. Det behövs för övrigt ingen ny FN-resolution för att USA ska kunna agera. De tidigare resolutionerna är fullt tillräckliga rent juridiskt. Någon lättnad av sanktionerna kommer det inte att bli, säger man i Vita huset, och föregår därmed det beslut som FNs säkerhetsråd ska fatta senare den här veckan. Staffan Ekendahl i New York.
Den 12 oktober 1994. Lite till om Estonia-katastrofen.
Klockan är 6:30 och här är Ekot.
När Estonia förliste skickade fartyget ut betydligt fler radiomeddelanden än bara det korta nödanropet innan det gick till botten. Det framgår av inspelningar av radiotrafik som haverikommissionen har låtit samla in från andra fartyg i området.
Estonia kommunicerade åtskilligt med omvärlden strax före det dramatiska Mayday-meddelandet och allt att döma också efter nödanropet. Meddelarna bandades av andra fartyg som befann sig i området, bland annat av färjan Silja Symphony. Det här är inspelningar som kommissionen inte har velat berätta om, men nu värderar kommissionen om det är möjligt att släppa på en del av sekretessen kring inspelningarna. Det säger den finske medlemmen i haverikommissionen Kari Lehtola till Ekot. Att lämna ut viktiga uppgifter från banden skulle kunna störa haveriutredningen, anser Lehtola, men berättar att Estonia över nödkanalen 16 på VHF-bandet skickade ut åtskilliga meddelanden på finska och på svenska, men också på engelska, förutom Mayday-anropet. Ett och annat estniskt ord fanns också med. Haverikommissionen har nu kopplat in radioteknisk expertis för den fortsatta analysen. Enligt kommissionsmedlemmen Lehtola kan inspelningarna ge viktiga pusselbitar i arbetet med att rekonstruera vad som hände ombord innan färjan förliste. Anders Thunberg i Helsingfors.
Och Sjöfartsverket har nu gått igenom större delen av rapporterna från de fartygsinspektioner som gjordes på färjor förra veckan. Och på flera av fartygen visade sig att varningssystemen inte fungerade som de ska. Det berättar Roger Sundström, chef för Sjöfartsverkets fartygstekniska sektion.
Det genomgående felet som vi kan se, det mest frekventa felet, det gäller indikeringen. Alltså det system som ska tala om för befälet på bryggan om en port, inre eller yttre port, inte är riktigt stängd och låst. Där har vi funnit felaktigheter. Dels indikeringsgivare som har suttit lösa och inte då gett rätt indikering. Och att lampor har varit trasiga. Så mindre fel, men fel som är allvarliga ändå.
Båtens befälhavare ser alltså inte på lamporna på manöverbryggan om porten är stängd eller inte?
Nej, inte om systemet inte fungerar. Då kan han förledas och tro att porten är stängd och låst fast den inte är det.
Om visiret och porten är stängda och låsta ska en givare sända en signal till manöverbryggan där en grön lampa tänds. Om något är fel så tänds aldrig eller släcks lampan. Men Roger Sundström anser att det dels är lätt att förbese en släckt grön lampa bland alla andra instrument och dels om befälhavaren faktiskt känner till att lampan är trasig ändå utgår från att visir och port är stängda. En del båtar har röda lampor som lyser när det inte är stängt, men alla båtar har inte det systemet. Och att det här systemet fungerar måste båtarnas besättningar själva ta ansvar för, säger Roger Sundström.
Systemet i sig som det är tänkt är nog bra när det fungerar. Vad jag efterlyser, det är alltså ett bättre underhåll av systemet. Att man kontrollerar det här oftare och att man åtgärdar när man ser att det är någonting som inte är helt rätt.
Det sa Roger Sundström, Sjöfartsverket. Reporter Claes Lundqvist, Ekot i Linköping.
Oktober 1994, Haiti.
I Haiti har USA-soldater tagit över regeringsbyggnaderna i Port-au-Prince och avhyst den personal som har arbetat där under militärjuntan. Senare idag kommer ministrarna i den landsflyktige presidenten Aristides regering att börja sitt arbete igen under amerikanskt beskydd.
Frankrike, 12 oktober 1994.
Frankrike får hård kritik i en rapport från Amnesty International. Organisationen anklagar den franska polisen för att begå systematiska övergrepp.
I rapporten hävdas att polis i Frankrike systematiskt misshandlar, skjuter och dödar människor. Amnesty redogör för 11 dödsskjutningar under en 18-månaders period fram till juni i år. Människorättsorganisationen ger också talrika exempel på hur fransk polis misshandlat människor, ofta i samband med identitetskontroll. Misslyckas man med att styrka sin identitet kan man tas i fängsligt förvar. I synnerhet utlänningar utsätts ofta för förolämpningar och övergrepp, rapporterar Amnesty. Offren kommer mestadels från länder i Nordafrika.